Den här veckan sponsras podden av Vision.
Hallå, vet ni vad jag har funderat på och varit jättenyfiken på i några veckor nu?
Berätta.
Psykedelia. Alltså terapi, alltså depressionsbotning och sånt med hjälp av alltså psykedeliska droger helt enkelt.
Ja.
Alltså jag känner, eller så här, jag har varit nyfiken på det för att alltså det känns ju typ som att mer och mer människor, alltså man hör det mer och mer i så, det pågår så forskning kring det och man läser det lite här och var och sen så har det kommit och sen så har ju vi liksom, men så jag har bara varit så här att jag bara, gud, det här verkar ju
intressant.
Intressant. Mm. Nej men och sen så liksom så har ju alltså Gwyneth Paltrow's, det har vi pratat om här innan.
Goop,
den här
Lab.
Goop Lab, de har ju provat, var det psilocybin de provade eller MDMA att mikrodosera i terapeut.
Inte.
Ja, det var något av dem. Med liksom, fast med liksom en terapeut närvarande som liksom guidar den igenom det. Och sen så tittade vi också på, eller vi, jag tittade på
How to Change Your Mind har vi kollat på.
Exakt.
På Netflix.
På Netflix, som också handlar liksom om så fyra olika psykedeliska substanser som används då i, och jag känner bara wow. Alltså jag är så öppen för det här.
Jag har också blivit extremt nyfiken efter att ha sett de här dokumentärerna på Netflix. Jag har också pratat om det i podden tidigare. Jag minns inte riktigt, heter den typ så här Magic Mushrooms eller magiska svampar eller någonting som finns på Netflix.
Ja, den har inte jag sett.
De pratar inte enbart om liksom i terapisyfte, men också vad liksom vad svampen gör i naturen, hur träden pratar med varandra under marken, alltså så här fantastisk dokumentär. Men tar också upp vad psilocybin kan göra och så vidare. Men det är otroligt intressant.
Alltså så himla.
Vi är ju inte experter som sagt. Nej. Det finns väldigt mycket att lära. Men jag tänker att vi ska ta hjälp av en som kan det här.
Ja.
Vi ringer upp helt enkelt.
En som.
Alltså vi ska här nu ringa upp en forskare, masterstudent på Stockholms universitet som heter Sebastian Östlind. Så kanske han kan förklara för oss lite bättre.
Ja.
Vi gör så.
Ja.
Och du lyssnar ju på Det skaver med mig Elsa.
Och mig Cassandra.
Och mig Nadia.
Hej Sebastian, hur mår du?
Jo men jag mår bra, tack. Lite förkyld faktiskt.
Så är det
jag
är
hemma dag. Men jag mår ganska bra i övrigt.
Ja, vad bra.
Ja.
Du är ju forskare och masterstudent på Stockholms universitet.
Ja.
Och forskar kring psykedelisk assisterad psykoterapi. Har jag rätt då när jag säger så?
Ja, ungefär.
Kan inte du berätta lite mer? Vad är det du forskar? Alltså, vad forskar du kring?
Min bakgrund är inom psykologi. Och sen så har jag rört mig lite mot det biologiska. Sen neurologi och sånt där. Men jag har ingen formell bakgrund i det. De senaste 5 åren som jag har varit väldigt insatt i psykedelisk forskning. Och det mesta inom psykedelisk forskning är psykedelisk assisterad psykoterapi. Men det som jag studerar, det som jag forskar på just nu, det är inte tekniskt sett psykedelisk assisterad psykoterapi, utan jag tittar på personlighetsförändringar hos människor som har varit och tagit en stor dos psykedelika på ett wellness retreat.
Det här är ju liksom inte lagligt att vara på sådana retreat i Sverige, va?
Nej, precis.
Vart är det du åker och studerar det här?
Så det här är i Holland.
Ja.
Men forskningen görs från Stockholms universitet. Och så det är självskattningsenkäter som just det här projektet går ut på.
Okej.
Sen så tidigare så har jag varit inblandad men det är ett mer teoretiskt projekt som handlat om att sätta en riktning för forskningen i Sverige.
Okay. Vill du förklara för oss vanlisar vad psilocybin är för någonting?
Ja, absolut. Så psilocybin är det i magiska svampar som gör dem magiska. Det är liksom ämnet som man blir hög av. Och psilocybin är ganska likt dels LSD och meskalin som man hittar i vissa kaktusar.
Mm.
Och DMT som är en huvudingrediens i brygden ayahuasca.
Men okej, vad är det för skillnad på de substanserna du nämner nu och typ MDMA?
Ja, så de här substanserna som jag nämnde, de har gemensamt att de är väldigt lika serotoninmolekylen i sin struktur. Och så binder de på en specifik serotoninreceptor. Det finns många serotoninreceptorer som gör olika saker.
Mm.
Men just den här receptorn har väldigt, väldigt intressanta effekter. Man får visuella hallucinationer och det förändrar mycket hur många så här jag-processer som man kallar det. Mm. Alltså hur man reflekterar kring sig själv och hur man separerar sig själv från omvärlden och sådär. MDMA, det har effekter på den receptorn också. Men mer och inte på samma sätt. Utan så här, de andra substanserna, de beter sig som om de vore någon slags serotoninmolekyl på ett sätt. Men MDMA orsakar ett serotoninutsläpp.
Mm.
Och gör andra grejer. Det är också en centralstimulans som jag tror betyder att det är likt amfetamin eller metamfetamin till exempel, eller kaffe eller kokain. De beter sig inte likadant, men alla de här substanserna har gemensamt att de är centralstimulanser, vilket ger ökad liksom aktivitet och hjärtrytm och en viss energi.
Okay.
Men MDMA ska man skilja mycket från de här andra grejerna som jag nämnde, för att det har inte alls samma beroendepotential.
Alltså du menar
de som du nämnde har inte samma beroende.
Nej, du menar från kokain och metamfetamin och sånt som är superberoende från kallande MDMA.
Så även om alla de substanserna som jag nämnt förutom kaffe är narkotikaklassade, så har de här klassiska psykedeliska substanserna, alltså LSD, psilocybin och meskalin och DMT, de visar ingen beroendepotential överhuvudtaget. MDMA är någonting som vissa personer kan tendera att bruka lite för mycket, och det kan vara skadligt, men det har inte alls samma dragning som säg kokain eller metamfetamin eller något sånt där.
Okej. Varför tror du att forskningen och så här studier kring psykedelisk assisterad psykoterapi har hamnat på tapeten igen, Sebastian? Alltså, efter liksom så många år, för visst var det så att det forskades och gjorde mycket studier kring det här på hur länge sedan kan det här vara? Liksom, är det 60-tal eller vad?
Ja, precis. Så man kan vända lite på den frågan och fråga så här, varför avtog forskningen som gjordes? För det skedde väldigt mycket forskning på 60-talet. Så sen så tidigt 70-tal, då ganska plötsligt så slutade forskningen ske med vissa undantag. Det har pågått lite under den här tiden, men väldigt mycket mindre. Och det hade mest med kulturella faktorer att göra, så att psykedelika blev kriminaliserat och fick ett väldigt starkt stigma. Och då gick det in mindre pengar till forskningen också. Mm. Alltså ibland var det för tabu så universitetet ville inte röra det. Men så ibland så var det bara ekonomiska orsaker också, liksom. Att det blev plötsligt väldigt mycket dyrare att göra forskning på ett bra sätt av byråkratiska skäl och sånt där. Så blev man lite motarbetad av de här stigmarna också. Men och sen blev det också en del kontroverser under den tiden också. Att det fanns forskare som var lite gränsöverskridande, kan man säga.
Okay.
Och inte bara gav LSD till sina forskningssubjekt utan även tog det själva tillsammans med dem till exempel. Mm. Och så där. Så det fanns bristande standarder då. Mm. Och nu sedan 2006 kan man säga. Så 2006 så publicerades en väldigt ja, men en studie som fick väldigt mycket genomslag. Och det var att man gav psilocybin då, till friska volontärer kan man säga. Och det gav väldigt intressanta resultat. Dels så såg man att över 80% av de här fick en så kallad mystik upplevelse. Mm. Och det, om ni är intresserade, så kan man gå in tekniskt på vad det betyder. Men sen så är det också att 2/3 av de här personerna sa både en vecka efter och ett år efter att den upplevelsen som de hade var en av de 5 mest meningsfulla upplevelserna som de haft i sitt liv.
Mm. Gjordes det här då i USA eller?
Ja, det här gjordes på John Hopkins universitet i USA, som är ett universitet med väldigt högt anseende inom medicinsk forskning.
Du sa att de var friska, alltså, för det var alltså inte personer som lider av depression som var med i den här studien?
Inte den här första, nej. Och då, det handlar ju mycket om att titta om det här är en säker substans. Men sen dess så har psykedelisk-assisterad terapi börjat användas för en rad olika tillstånd. Liksom. Mm. John Hopkins släppte också en studie snart därefter liksom, som där de gav det till personer som hade en terminal cancerdiagnos. Mm. Hade väldigt allvarlig dödsångest. Så det var inte för att behandla cancern, men för att behandla deras dödsångest.
Mm.
I stort sett hjälper de processa döden så att de går ur livet på ett mer värdigt sätt kanske.
Mm. Ja.
Och det hade också väldigt, väldigt starka effekter, väldigt positiva effekter för de här människorna.
Mm.
Ja, och sen dess har det också använts mot, eller undersöks till vilken grad det är effektivt mot depression. Exakt. Mot beroende sjukdomar.
Alltså menar du då beroende, alltså, att det kan vara så att folk som lider av alkoholism kan få hjälp med att bli av med sitt beroende?
Ja, ja. Mm. Det är någonting som undersöks, så det finns ett visst stöd för det. Det funkar så. Okay.
Men just nu så forskar man ju i Sverige på just psilocybin och hur det kan eventuellt då bota eller hjälpa personer med depressioner, eller hur?
Exakt.
Hur länge har det pågått?
Det har pågått i... När kom de igång nu då? Det finns en studie som heter SciPet som sker på Karolinska.
Just det.
Och den, jag tror att de kom igång för kanske 3 år sedan. Mm. Den går väldigt långsamt, den studien. Men de har lite problem att rekrytera människor. Inte för att det är många som är intresserade av den här behandlingen. Men de har väldigt strikta kriterier för om man får vara med. Och sen så även om man får vara med så är det bara 50% chans att man faktiskt får psykedelikan. Annars kanske man får placebo.
Mm.
Så det är många som är intresserade men sen drar sig ur av det skälet. Så nu finns det 2 platser kvar i den studien. Mm. Och ingenting kommer ju släppas först om 2 platserna är fyllda.
Okej, okay. Okay. Och det här är personer som har testat allt för att försöka bota sin depression. Vad heter det? Resistent?
Behandlingsresistent.
Just det, behandlingsresistent. Alltså,
det är behandlingsresistenta personer. Mm. Precis. Så när man testar nya läkemedel generellt, särskilt som man tänker kan ha vissa risker, då börjar man på något sätt med att ge det till de som är mest desperata, kan man väl säga. Som har testat allting och som har allvarliga besvär som inte går bort liksom.
Och vad det, har det här för risker?
Det för svar på det så måste man också först tänka vad vi menar med det här. För att det finns en tendens att, alltså, forskningen som görs egentligen inte bara på psilocybin, utan det är någonting mer specifikt, vilket är psilocybin-assisterad psykoterapi.
Vill du berätta hur det går till exakt? Liksom, hur ser en sån?
Ja, precis. Så det är inte liksom att man får svampen på ett piller och sen går hem och har en jättestark upplevelse för sig själv. Utan det är snarare att man träffar först en psykolog och en läkare. Efter man då har gått igenom all screening där de undersöker om du är rätt person för det här. Och de kanske om du har en familjehistoria av att det finns en psykos i familjen till exempel eller sånt där, då säger de nej, men du får inte göra det här. Så de tittar på olika riskfaktorer, och sen om du inte har de faktorerna, då så säger de att ja, men då kan du vara med i det här programmet. Och då kommer du få några förberedande sessioner. Det skiljer sig mycket från plats till plats. Program kan se olika ut, men det brukar vara förberedande sessioner där man tittar på typ dina problem och dina förutsättningar och dina förväntningar, och bygger liksom en viss relation också med terapeuten. Så det är några sessioner först utan någon psykedelika, och sen så är det själva sessionen med dosering. Och då har man då får man ofta ligga på en soffa med en ögonbindel och en terapeut i rummet. Och du omvälts då blicka inåt. Så det kommer inte vara att du sitter och pratar med terapeuten. Men du kan, ibland så kanske du kan nå ut och så kan du göra det. Men
så att man känner att man har stöd liksom hela tiden med sig liksom.
Exakt, så det är någon som är med där. Gärna två personer är det oftast. Mm. Som sitter du med och som du kan hålla i handen om du vill. Till exempel. Och sen tar det kanske 6 timmar där på soffan. Mm. Och du får lyssna på musik också. Är vanligt. Och sen kommer du ha några ytterligare möten efteråt där du försöker prata med terapeuten och skapa mening från vad du upplevde. Mm. För det kommer oftast upp väldigt djupa och känslomässiga och personliga upplevelser och teman kan dyka upp liksom. Så det får du sen stöd, och du får stöd att bearbeta de inre processerna även efteråt. Och där, i den här, gör man det på det här sättet med en duktig terapeut, då verkar det liksom vara väldigt låg riskbild. Men det är ju väldigt annorlunda från att ta svamp på något rave eller med någon typ hobby-shaman typ. Eller, så riskbilden för svamp till exempel beror väldigt, väldigt mycket på omständigheterna.
Mm. Och miljö liksom.
Miljön, precis. Det beror på miljön.
Men Sebastian, tror du att psykedelisk assisterad terapi kan komma att bli en del av svensk vård? Och hur skulle det gå till?
Ja, om den här Karolinska studien visar positiva resultat och ingen kommer till skada av den, då kommer psykedeliskt assisterad psykoterapi medikaliseras, och men enbart för depression då, tills det kommer en till studie liksom. Och det skulle nog se ut så att det är inte det första man får liksom, utan det kommer förmodligen vara ett tag då där du får testa två behandlingar, och sen om de inte funkar så då kan du få den här psykedeliska behandlingen.
Precis. Det är väldigt intressant det här alltså. Jag vet inte, alltså för er som forskar kring det här, är det liksom, vad är det för fördomar ni möts utav?
Alltså inte särskilt många, utan det är liksom, alltså håller man på med forskning, Då finns det en viss respekt för det. För det är, alltså, man kan forska på liksom lite vad som helst utan att så här, explicit så stötta det. Liksom. Man kan ju forska på våld utan att vara våldsam.
Ja, liksom. Ja men verkligen.
Så som forskare så behöver man inte liksom förknippas med sitt forskningsobjekt på det sättet att liksom att man behöver utsättas för särskilt mycket fördomar egentligen. Alltså, det kan ju bli så ändå. Men sen så är det också att i Sverige så verkar det ha skett liksom ett väldigt, väldigt hastigt opinionsskifte kring psykedelika. För att i takt med den här medikaliseringen som inte egentligen har börjat, men det, forskningen som har gjorts nu visar på att det kommer att ske. I takt med att den informationen sprids då sker, verkar också ske en normalisering av människor som tar det här olagligt utanför medicinska sammanhang.
Alltså du menar att man har sett att det ökat användandet av den här typen av substanser?
Användandet har ökat jättemycket. Sen 2011 så har antalet ungdomar som har provat psykedelika tripplats.
Oj jävlar!
Sen 2011.
Men det kan ju då bli riskabelt då, för att de tar det då i fel miljö och i fel sammanhang utan rätt stöd, och då kanske det är typ, kan det då ha en negativ effekt på den forskningen ni gör för att bevisa
det? Det kan det verkligen ha. Alltså det kan vara riktigt farligt. Och det kan leda till liksom skandaler som för en backlash, som, precis som det blev på 60-talet i USA och resten av världen. Och sen så skulle man ju kunna argumentera också för att just för att det är så många som börjar bruka det här på egen hand, så finns det ytterligare skäl att göra ännu mer forskning på både liksom risker och potentiell nytta som man kan dra från psykedelika. För att liksom vara i kapp med vad som händer och informera så här skademinimerande åtgärder.
Det finns ju som sagt jättemycket att lära kring det här, och vi tycker det här är jätteintressant. Tack så jättemycket Sebastian för att vi fick
ställa frågor till
dig. Ja, och att du kunde svara på massa intressanta funderingar som vi har.
Jag hoppas att informationen är av nytta.
Ja, men det tror jag verkligen. Ha en underbar dag.
Ja, tack.
Tack ni så också. Mycket, tack. Ha det bra, hej då.
Hej.
Wow, okej. Det här var ju otroligt
verkligen
nyttig information. Alltså det är ju klart att man kan sitta på Netflix och kolla på serier, men att liksom på riktigt få liksom backning från forskning från en person som faktiskt forskar, det är ju ett helt annat perspektiv.
Ja. Men också säger så mycket om hur den, framförallt den How to Change Your Mind är gjord. För att den är ju också gjord av massa forskare involverade. Det han säger finns ju också med i den dokumentären.
Exakt.
Så därför är den, alltså den är ju så välgjord, och om man vill liksom veta mer om det här så kolla verkligen på den.
På Netflix, ja.
På Netflix, How to Change Your Mind.
Otrolig, 4 delar.
Exakt. Jag har, alltså generellt, jag tror inte det har undgått lyssnarna, men jag är ganska drogliberal. Alltså jag ser såklart, utan liksom, för att jag vill inte gå in på det för mycket, men jag menar, det är klart att det finns jättemycket problematik med så här, hur droger brukas, och att det går att missbruka droger och det kan vara jätteskadligt, och hur den industrin, nu gör quote-tecken, ser ut, och att många liksom tar skada av det här. Men just den här typen av liksom naturliga ämnen, alltså som då svamp till exempel, som kommer från naturen, är ju väldigt intressant. Jag har varit väldigt nyfiken på just så ayahuasca och DMT och sådana saker, just i terapeutiskt syfte. Inte för att
festa på.
Det är faktiskt, har jag aldrig ens varit intresserad av att göra. Men jag har ju haft återkommande depressioner hela mitt liv. Jag har varit sjuk i depressioner så, alltså sen det började nog innan jag ens var i tonåren som jag hade min första depression. Och har ju såklart jobbat med det på olika sätt, alltså med terapi, med antidepressiv medicin och ja, självhjälp mm. eller vad man ska säga. Men under en av mina depressioner så kontaktade en bekant mig och berättade om just svamp och ja, psilocybin då. Och hur han tillsammans med en annan person hade använt sig av det och fått liksom otroliga effekter av det som hållit i sig lång tid efter. Mm. Precis som Sebastian sa här, att man kan se liksom att ett år efter upplevelsen så är det någonting som fortfarande sitter jättestarkt kvar igen. Och den här bekanta till mig då rakt av rekommenderade mig att testa det i ett väldigt tryggt sammanhang, forum, helst med någon som är, kanske har testat förut, men att liksom göra det med någon man är trygg med. Och ja, i syfte helt enkelt att hjälpa mig ur min depression.
Ja. Mm.
Sen så har jag aldrig gjort det. Ingen av oss här har gjort det här. Mm. Och det är ju som sagt olagligt i Sverige att göra. Men nu blev jag typ jättetaggad. Alltså, kan man bara åka till Holland? Eller?
Ja, men alltså på riktigt.
Ja, men typ.
Ja, men kan man det?
Jag vill.
Ja.
Man kanske kan, man får väl leta upp den här, det finns som han berättade, den här studien som åker till Holland, alltså att det är liksom svenska psykologer.
Nej, men jag menar i
psykologer.
Holland, alltså ja, fast jag hade kunnat tänka mig det med en holländsk psykolog.
Ja, men det, förmodligen så finns det ju sådana
kliniker
sessions
i Holland om det är lagligt där.
Ja, ja. Mm. Men också så här, för mig, jag som alltid har varit tvärt emot drogliberal, jag har ju varit väldigt så skrikig om hur fruktansvärt det är om jag har märkt att bekanta eller så har tagit droger och sådana saker. Men på senare år så har jag varit super liksom nyfiken på just psilocybin, just psykedelika. Men alltså vet, när vi var små, alltså om man hörde om drogen typ så här LSD, det var ju, alltså du vet så här, som våra föräldrar eller du vet, den generationen, hur de berättade att så här, det är det farligaste som finns. Du, det är då man liksom hoppar från broar och du vet, du tror du kan flyga.
Pratade
och så.
Dina föräldrar om det på det sättet?
Nej, kanske inte mina föräldrar, men just alltså, att man hörde de äldre, alltså den äldre generationen som verkligen var så, att det var det farligaste som fanns.
Och det alltså liksom, generellt det jag... skulle jag säga att alltså, drogpolitiken i Sverige är ju, alltså, jag har nog aldrig hört någon prata om LSD, men jag minns när jag gick i skolan, alltså, det var ju typ så propagandafilmer nästan som
ja,
var typ så,
rakt av.
Om du röker
en
hash.
Cigarett.
Mm. Ja, men, typ.
Men det så här, började ju alltid så.
Röker du hash, det är inkörsporten, sen ligger du som sprutnarkoman på plattan.
Men alltså, det var liksom,
det finns inga annat alternativ, det är det som kommer hända. Röker du en gås så kommer du bli sprutnarkoman.
Men det var alltid så. Maja har bra relation med sin familj och hon har jättebra betyg i alla ämnen och tycker om att idrotta. Och sen så blev Maja bjuden på en cigarett. Maja sa nej först men föll för grupptryck. Och nu ligger Maja på plattan med heroin. Alltså man bara, okej, vad nyanserat.
Mm. Och den, alltså så här, den har ju varit ganska, alltså om man tittar till andra länder så har den varit ganska extrem i Sverige. Mm. Och det är klart att den har präntats in i oss mer hos vissa och mindre hos andra, som i ditt fall då. Mm. Om man inte har haft kanske droger runt sig.
Mm. Eller har det kanske.
Eller har, så är man ju väldigt, alltså man påverkas ju av det man hör och läser.
Men
och
sen
ser.
Måste man ju också göra skillnad. Alltså vi,
nu säger vi droger, alltså just idag pratar vi om psykedelia.
I terapeutiskt syfte. Ja. Alltså när vi pratar, nu pratar ju inte vi om att vi tycker att, det ska, alltså att man ska legalisera heroin.
Nej.
Och det är också väldigt viktigt att, så här, att ni som lyssnar på det här förstår det. Att så här, vi försöker nyansera, alltså varför vi pratar om det här och släpper det här överhuvudtaget är för att vi är vi är nyfikna på just det här i terapeutiskt syfte, men att man också nyanserar samtalet till att så här, alltså psilocybin är inte samma sak som att ligga och alltså trycka heroin.
Nej,
alltså,
eller snorta kokain.
Eller snorta kokain.
Men exakt, och vad vi alla tre är väldigt intresserade av är ju självutveckling och det här är ju ett sätt att
som också komma... använt i tusentals år.
Gud ja, och det kommer som sagt, alltså just då svamp kommer från naturen. Ja. Alltså det är någonting som moder jord har skapat till oss som sen någon har bestämt att det är olagligt att använda. Men det, ja, jag, för min del är intresset i det här inte bara kanske att bota mina återkommande depressioner, men också just det här att man kan det här, vad kallar det sig,
mystisk upplevelse, alltså var mystik, det var?
Ja, mystik, att så här, att faktiskt komma åt delar i hjärnan som man inte kan utan de här substanserna. Och det är jag väldigt nyfiken på, precis som om jag ska återgå till typ min snippsauna ceremoni. Ja. Det var också en väldigt mystisk upplevelse för mig som är väldigt utomkroppslig, där jag kom djupt in i mitt medvetande, där jag mötte trauman.
Under medvetna också, kan man kan ju komma åt liksom grejer som du aldrig någonsin, alltså när man kollar på de här dokumentärserierna om just den här de här studierna, när du sitter med en psykolog, folk berättar ju om att de kommer ihåg trauma från att en svår förlossning. Det var en man.
Folk kan minnas sin egen födsel.
Han mindes hur han satt fast i kanalen, alltså hos sin mamma, alltså. Och hade ingen aning om. Och han pratade med sin mamma efteråt tydligen, och hon hade sagt, för hon hade aldrig berättat om hur svår förlossningen var till honom. Och hon berättade om hur traumatiskt det var och hur medtagen han var.
Det under det här huset.
Det är så jävla sjukt.
Ja, och det är det jag menar, att så här, för min del så är det här en del av att liksom öppna mitt medvetande och minnen och trauman eller upplevelser som jag inte själv minns. Eller
har tillgång till
liksom. I min hjärna.
Men det som slår mig så himla mycket är ju att alltså, framförallt när jag kollade på de här och nu när jag lyssnar på Sebastian, alltså så blev jag, alltså jag blev så himla, alltså men ni vet så, alltså alkohol är inte heller, alltså det är ju inte en vitaminkur direkt. Nej. Men det har ju, alltså så nej men på riktigt, nej, alltså det var det ju inte. Också förbjudet väl, alltså så var då i USA under, alltså så 1920-talet, alltså jag blev bara så himla lack nästan på typ så lobbyism och politik, att man bara så, att så här, nej, man förbjuder inte alkohol för att förmodligen nu så finns det liksom så här, jag blev
så mycket pengar där.
Ja, men verkligen, och också typ att så här, att jag var så okej, men om en, alltså så här, om en eller två eller tre, alltså såna sessions med psilocybin med en liksom terapeut närvarande, om det kan liksom bota en djup depression som många av de här studierna har påvisat att det kan, det innebär ju att så här, alltså psykofarmakan kommer förlora så mycket pengar på det.
Ja.
Och då blev jag också lite så här, alltså det är klart att så här, för att jag menar, man skriver ju ut psykofarmaka, jag menar, alltså vadå, typ den,
då menar du antidepressiv medicin?
Antidepressiv medicin, och jag säger inte nu att jag är emot antidepressiv medicin, det är inte det jag säger. Nu pratar jag bara ur ett så detta versus detta, och alltså jag försöker liksom dissekera den, alltså diskursen som är kring det. Men att så, det är klart att det kommer, alltså om man kan bota en depression med det, då kommer ju folk sluta köpa tabletter som ju är en miljardindustri.
Absolut.
Men också så typ att man började skriva ut, alltså den här.
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag, nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort, så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så söka stipendier, utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb, så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
epidemin som var i USA, för att man började skriva ut vadå, tramadol till Exakt. Höger och vänster till folk. Som också, jag menar så här, alltså, den, och det är ju klart att, alltså, jag tänker ju att så här, det är ju så mycket politik i det här också.
Absolut.
Mm. Och pengar, och att så här, om det finns en sån då.
Men vad var det du menade med alkoholen?
Nej, men jag menar så här, den förbjuder man ju inte, men då har man valt att förbjuda då LSD och alltså så här, så man förbjuder ju inte allt som är dåligt.
Nej.
Alltså så
Nej,
exakt, även om det finns ju, dåligt.
Vi vet ju, i det här fallet pratade ju Sebastian om att så här, om det visar sig att de här studierna, att det inte någon tagit skada av de här behandlingarna, så kommer det högst troligt. Eller han sa att det kommer bli en del av sjukvården. Men vi vet ju for a fact, om vi nu använder alkohol som är den, nu kallar jag det drog.
Ja, men, det är...
men det är berusningsmedel som de flesta människor brukar. För att det är lagligt också. Mm. Det är så tillgängligt överallt. Mm. Och normaliserat.
Ja.
Men vi vet ju, vi har hur mycket studier som helst på att det är jätteskadligt. Mm. Dels för en själv, men också hur det är jättebra. Mm. Och att det människor under ruset gör saker som är skadligt för andra.
Mm.
Så att vi har ju redan forskning på det, men det förbjuds fortfarande inte.
Nej,
så det är ju en intressant liksom, jämförelse.
Men, alltså, också, men det... också typ att, så här, att jag menar så... att det är klart att det finns, det är klart att det finns fall i, alltså i de psykedeliska studierna där människor reagerar dåligt eller inte som de ska, men alltså är varken psykofarmaka som är tillåten som folk tar, både antidepressiva och andra typer av sömntabletter eller medicin överhuvudtaget som är paracetamol, den är ju inte heller riskfri.
Nej,
det finns ju alltid biverkningar, men den förbjuds ju heller inte.
Nej.
Så det är så här, det är liksom, det är det jag tycker är så här, att man bara, ja, men ditten och datten kan hända. Ja, men det kan också hända om du tar antidepp och den slår fel, då kan det också hända.
Och jag känner liksom, alltså, du vet, när han nämnde det, och som man också ser i de här dokumentärserierna som vi har pratat om, är ju att det har visat väldigt, väldigt god effekt mot beroende.
Mm.
Alltså, förstår ni vad det skulle hjälpa alkoholister, alltså, och också här uppe i norr, alltså,
eller så missbrukare,
så mycket missbrukare som finns och lider halva sina liv, hela sina liv nästan, från att de är unga och har ett bara helt jävla miserabelt liv.
Mm.
Om det hade kunnat hjälpa dem.
Ja, eller människor alltså som har livet, alltså, ja, psykisk ohälsa blir ju mer och mer och mer hela tiden. Ja. Fler och fler drabbas av det, fler blir sjuka. Alltså, det finns möjligheter att bota människor på andra sätt än de vi har idag. Det är otroligt.
Mm.
Också som sagt någonting som kommer från naturen.
Ja. Men det ska bli väldigt spännande, alltså, att följa den här forskningen. Ja.
Verkligen. Och se att den tar så lång tid bara. Då.
Ja, men det är väl, alltså, det är väl det med forskning. Det måste ju göras på exakt
rätt. Ja. Jävligt intressant i alla fall.
Här kommer veckans plåster
och skavsår. Mitt skavsår den här veckan är att jag alltid, alltså jag har alltid hört dig, Nadja, prata om att så här, du utgår från katastrof jämt, alltså så här, att det, du har liksom det dystopiska tänket på saker, att du inte får bli för glad för att då kan du straffas och allt sånt, även om jag känner att det har dämpats lite hos dig. Jag har aldrig riktigt tänkt att jag har ett sånt perspektiv på livet, men jag har ju det egentligen, alltså också när det gäller kärlek! Är det någon som vet om jag tycker att någon är söt? Ja!
Det finns en sötis.
Så, du vet, även om jag träffar en person som faktiskt säger till mig att han tycker om mig också, så tänker jag att han ljuger. It's all a fucking lie. Jag tänker 700 gånger per dag att det finns 300 andra tjejor som han säger samma sak till. Att han kommer... tröttna, alltså det är det. Jag sitter bara och väntar på
du att sitter han ska och väntar på
kasta
att
mig. Att han ska göra så här med sitt finger.
Du lever verkligen inte i nuet, om man säger så.
Nej, jag utgår från att jag kommer bli lämnad, avvisad och att det går att vara kär i mig. Alltså att man kanske tror, han kanske tror det nu då. Han kanske tror att han gillar mig, men han kommer komma på att det var ju bara hittepå. Han har ju bara målat upp en bild av vem jag är, men så kommer han lära känna mig på riktigt och inse att usch, vilken vidrig tjej. Den här tjejen vill jag inte ens ta i med en tång, kommer han komma fram till typ imorgon, tror jag. Kommer man landa där. Det är väldigt nära nu.
Och sen också att du hittar så, du kan liksom, du kan prata om vad han har sagt.
Mm.
Alltså typ berätta för oss. Och sen hittar du alltså du hittar liksom en nyans, exakt, du nyanserar allt det han har sagt för att det ska passa in i då den här sanningen som du basunerar ut här. Medan så om, och vi bara, nej men vänta, var det det du hörde?
Mm.
Det var inte alls det jag hörde. Alltså, när du berättade det här.
Mm.
Och det är, alltså så, det där är ju så jävla svårt, och nu kanske det här blir lite långt, men skit i det. För att jag hade ett samtal om det här med min terapeut utifrån då mina katastroftankar.
Mm.
Och att så här, och att då sa hon, alltså då pratade vi liksom om att så här, ja men typ egentligen samma sak. Alltså det, vi pratade om kärlek.
Mm.
Och att så här, hon då sa att för att mina, för att så här, jag inte kan ha så stora känsloyttringar är då för att om jag känner mig för glad, då kommer ju alla katastrof, alltså de är ju kopplade till typ ätstörningar och alltså så känsloförakt som jag har. Och då kommer de här försvarsmekanismerna på mig, och grejen är att jag orkar inte deala med det.
Nej.
Så då vill jag hellre hålla allting på en mellow nivå.
Neutralt.
Neutralt, liksom. För att jag inte orkar fightas med de här demonerna konstant.
Alltså så då menar du, därför går inte du in i situationer? Är det
ja, men, ja men lite så. Att jag,
så du, såhär, om det är någon intressant, då kommer du bara shut it down.
Exakt, exakt, och jag gör det både medvetet och omedvetet. Men då sa min, då började min terapeut, då var min terapeut så, ja, men du behöver inte prestera eller gå ner i vikt för att folk ska älska dig, basically.
Mm.
Och jag bara, jag hör vad du säger, men jag tror inte på dig.
Nej, exakt.
Mm-hmm. Och det är precis det du sa.
Ja, men, alltså, min
så,
sanning är
mycket övertygande.
Även om jag har jobbat så mycket med mig själv, jag har gått i terapi, jag gör det här och jag gör det här, jag har jobbat, jag har kommit till massa insikter, det är klart att jag har kommit massa steg framåt.
Ja.
Men grundkänslan i mig som jag har haft hela mitt liv är ju, det går inte
Nej.
Att älska mig.
Och den...
Det går inte att vara i en relation med mig. Och du vet, när folk säger till mig då så här, jo, du kommer en dag träffa, då är jag så här, fast nej, alltså ni fattar ju, alltså du vet, det nej.
Men vet du, för att när hon sa det, och då var min hjärna så bara, ja, det gäller alla andra.
Exakt,
men inte
mig.
Dig.
Mm. Ja. Men det är också en grej, Cassandra, att så här, för jag menar, oavsett om man är en människa som du, som har den känslan, alltså självhat och liksom en osäkerhet kring att du ska kunna bli älskad av andra, så jag menar, vi säger vi personer som träffar en ny eller såna saker, det är klart att man tar in de fina orden man hör, komplimangerna, allt det där, och så kanske det är bara en mening som man tyckte var lite osoft, då sitter man ju och tänker på den mer.
Ja. Så, och det är ju jättemänskligt. Jag tror inte det är bara jag som
exakt.
Gör så.
Och
alltså, det är ju samma om man typ så här, lägger upp något på Instagram,
exakt,
så får man 300 kommentarer som är så här, du är otrolig, och så en som bara, din fula hora,
exakt.
Då kommer man bara, jag är en ful hora!
Ja, det var exakt, det var det jag skulle komma till, att så här, man kan också applicera det på vad man får för kommentarer.
Mm.
Och inte bara att man, som influencer, utan på kontoret,
ja,
när du jobbar.
Ja.
Att så här, du hör att du är bra hela tiden, och sen så är det någon som säger, vet du vad, jag tyckte du klantade
till
det.
Men det är ju ens inre röst. Mm. Det är ens ego, det är ens inre röst som säger de här sakerna.
Men jag tror att så här, jag tror också att man måste liksom, alltså jag tror att så här, alltså typ med de anknytningsproblemen som både jag och Cassandra har, så går det här är liksom djupare.
100%.
Alltså så, ja, 100%.
Alltså det utgångspunkten blir ju ändå så, det här är liksom inte, det blir ju också en sån sanning som vi kan liksom inte.
Men skillnaden mellan mig och Nadja då är ju att så här, vi har ju samma grundkänslan är ju att vi är livrädda liksom,
ja,
för
precis.
Att bli sårade.
Exakt. Ja.
För att göra oss illa.
Mm. Exakt.
Men vi hanterar det på olika sätt. Så att i Nadjas fall, du kanske då distanserar eller backar ur
jag
en situation
har ju...
istället för att gå in i den när det blir någonting som börjar kännas. Medan jag klänger mig fast. Jag
Exakt.
Går in i relationen och investerar och satsar. Men när det börjar bli lite allvarligt, då kommer ju min den här oron, alltså paniken. Jag är inte från början, är inte jag ambivalent. I början av ett möte med en ny person, då är inte jag direkt osäker. Jag kan till och med gå in i något och vara så här, gud, det är klart att han eller hon kommer bli kär i mig. Alltså jag har värsta självförtroende.
Ja.
Mm. Men så fort jag börjar släppa in och börjar känna, då kommer ju den här otrygga lilla flickan fram.
Mm.
Och hon tar ju över helt. Och jag, alltså jag,
och det
är som
hon
du säger,
för mig.
Jag hör vad den här personen säger till mig. Alltså det är fantastiska saker som jag har längtat efter att höra. Men sen kan det vara en sak som jag läser in en liten nyans i, där jag bara, fast här kanske han då
här sitter det sanningen
här,
fram.
Här menar han ju då att han inte alls vill vara med mig.
Mm.
Och det kan verkligen vara en skitgrej. Och så säger det till någon av er och ni bara, men nej, det var inte så.
Och så bara, sa han något mer? Du bara, ja, han sa det här och det här och det här. Man bara, fokusera på dem istället.
Ja, men exakt, men det gör man ju inte.
Nej.
Ja, det är mitt skav, så jag skulle kunna prata om det här i 300 år. Men... det är jobbigt. Det är jobbigt, ja, det att vara i de känslorna. Mm. Mitt plåster den här veckan är att vi närmar oss ett nytt år, vilket innebär att det är nya tag, friska tag. Det är ny Cassandra som kommer vakna den 1 januari.
Ja.
Och jag älskar ju det här. Alltså jag älskar ju det här, att vända blad. Att bara, tjuff, hej, nu stänger vi 2022-dörren, öppnar 2023-dörren. Det här är det bästa jag vet. Och jag har hållit på liksom nu i 2 veckor och börjat så här fila lite i anteckningarna på så här, men du vet, insikter, mål som jag har med nästa år, allt ifrån liksom så här basic saker till stora saker. Och ja, men det är mitt plåster.
Det alltså, längtar vi efter att du ska få dela i vårt nyårsavsnitt.
Ja, vi kommer ju vi gör ju det varje år.
Ja.
Där vi pratar om
det ska vara nyårskarameller.
Ja.
Mysigt.
Så det är mitt plåster att få skriva ner målbilden jag har med nästa år helt enkelt. Det gör mig jättepirrig. Och det har också hjälpt mig. Alltså jag har varit så trött och inte deppig men låg av trötthet.
Ja.
Alltså den här vintern. Nej, november var den värsta månaden jag någonsin upplevt. Alltså den värsta november. Den värsta november i mitt liv var i år. Alltså jag har aldrig varit så trött. Jag har aldrig varit så trött. Och den tröttheten gör ju att man blir miserabel. Även om inte jag är olycklig i grunden just nu, så har jag mått piss.
Mm.
Och det är kul. Och nu kände jag bara, så fort det switchade och blev december, då var jag så här, okej, men nu kan jag ändå, nu närmar vi oss. Alltså nu kan jag börja längta efter något.
Förstår du vad sjukt att känslan av att se kalender och dagar som någonting, alltså, någonting annat, att det kan ändra en känsla i dig. Verkligen. Fattar du? För det är lika grått nu.
Ja, men det hjälper verkligen. Ja. I alla fall för mig.
Ja, skitbra. Mitt skavsår den här veckan är att jag är världens sämsta mamma.
Ja, jag har verkligen tänkt på det.
Har du det också?
Ja, alltså jag och Cassandra har varit så. Ska vi ringa SOS? Ska vi göra något
sammanhang? Vi har haft ett möte om detta.
Nej, alltså jag mår...
Vad har hänt?
Vad har hänt? Varför är du det nu då?
Därför att jag inte har tålamodet jag trodde att jag skulle ha.
Mm-hmm.
Därför att jag har fått en period nu, har haft i några månader, där han vaknar på nätterna. Så här då. Från att han fyllde ett, ungefär runt ett, då började han sova hela nätter äntligen. Jag har njutit av det.
Mm.
Det är så här, vi går och lägger honom och sen vaknar han runt 6. Jag får sova en hel natt.
Mm.
Det kanske hände så här en gång i månaden att han så här vaknar mitt i natten och ville leka rövare. Senaste 3 månaderna, så nu är han i en period strax innan fyllde 2, att så här, nej, men nu vaknar jag 3 gånger per natt, eller 3 gånger i veckan menar jag. 3 nätter i veckan så vaknar han runt så här 2-tiden och är vaken i 3 timmar oftast. Inte så här, ja men han kan somna om. Och vad det gör, alltså det är så här, då är man vaken liksom från 2 till 5. Och sen så, för vanligtvis vaknar han vid 6 på morgonen, men det orkar inte han göra då. Och så blir det bara knas på förskolan, för då vaknar han senare på morgonen. Vi går lite senare till förskolan och sen så kan inte han sova på deras jävla nap time. Och vet. Och alltså, det skedde någon, alltså du vet, jag blir knäpp.
Ja.
Alltså, men det är ju för att jag mår också jävla dåligt just nu.
Ja.
Så att det är som att jag har inte, alltså jag får panik för att han,
du har liksom inga marginaler.
Nej. Och så här,
och det går inte heller bara säga till ett barn som är 2 år, bara, nu lägger du dig ner och sover.
Det går inte. Nej. Men jag märker att så här, det var några nätter sedan, och att jag så här höjer rösten och skäller ut min 2-åring för att han inte kan sova, för att han bara vill leka. Alltså att jag grät hysteriskt den morgonen.
För att du kände dig så dålig.
Nej, men ska jag liksom höja rösten till 2-åring? Alltså du vet, det är klart att man kan få bli arg på sitt barn även om han är 2 år, men han förstår inte bättre. Han är liten.
Nej, han har ju ingen aning alltså. Nej,
det... Och du vet, alltså det gör så ont i mig att så här, att jag inte, för Sammy är mycket lugnare än mig. Och kan så här, han har tålamod. Och Så nu har vi kommit överens om att det är han som får ta nätter. Så nu, Sammy var iväg och köpte en madrass och bara, nu, jag, de här nätterna tar jag och så får
men
jag...
Var ska madrass, eller vad har ni madrassen till?
Så här, jag sover i sitt rum.
Mm.
Men när han vaknade, men då hör man hur han tassar in liksom, klockan 2 på natten och så kom han till sängen och så vill han, försöker han kanske somna om lite och så hoppas vi på att han ska göra det och sen så bara, märker vi han bara ratatatatito! Du vet, superglad och bara vill leka.
Alltså 2 på natten.
Ja. Och så Sammy bara så här, men det är bättre att jag bara går iväg till hans rum med honom då.
Och där är madrassen.
Ja, så att han har en madrass. Även om, men Sammy tycker inte att de får plats i hans 120 säng typ.
Jaha, man så bara, Sammy ligger på madrassen.
Exakt, bara så här, då kan jag däcka här så får han röja runt i sin säng då och bara ligga och stampa fötterna i väggen och vad han nu håller på med. Så att jag kan få sova för att jag klarar inte det längre.
Mm, nej.
Och du vet, det är ju på grund av att jag mår väldigt, väldigt dåligt, men också så här, fan jag... Jag helammade ju 10 månader.
Ja.
Och det är ju inte Sammy som då vaknar på nätterna. Nej. För det var ju, jag låg vid min tutte liksom och jag vaknar till och hej och hå. Så nu är det väl Sammys tur. Med all rätt egentligen.
Ja.
Men det är fortfarande ett äckligt dåligt samvete som gör ont i mig.
Ja. För du tycker att du som mamma ska vara den hur som tar varenda natt.
Hur ska inte jag orka det?
Det är alltså, därför man är 2 föräldrar, eller?
Ja, det är väl jätteskönt att vi är det.
Men
självklart.
Det där är ju det klassiska så här, mammasamvetet. Mm. Som jag inte tror att pappor någonsin går runt och bär på. Ja. Alltså hur många pappor känner när mamman helammar, vissa gör ju det mer än 10 månader, att de bara, gud jag har så ont i mitt pappahjärta.
Är det ens ett ord?
I pappahjärtat, det finns inte ett sånt Nej. Uttryck. Pappahjärtat verkar för att pappa inte är den som ammar Nusse.
Mm. Mm. Nej, men
det är så va? Nej, och sen, men, så, men alltså på riktigt jag hör bara mammor prata på det här sättet som du gör. Och jag säger inte att det är dåligt att alltså, det är väl jättenormalt att ha såna känslor. Jag tycker snarare onormalt att pappor inte har de känslorna. Men jag var också så dåligt, glad att Sammy faktiskt alltså att han, om han nu är den som har ett tålamod som du inte sitter på just nu. Det är väl helt rimlig uppdelning då.
Ja, och jag har inte dåligt samvete över uppdelningen. Jag har inte dåligt
Nej,
samvete
menar,
för Sammy
inför honom,
till exempel.
Inför Yahya.
Ja, jag tror att jag har mer dåligt samvete över att så här, men också att jag liksom höjde rösten och bara, men nu lägger du ner, nu ska du sova, nu är det där. Du vet, man bara, håll käften din jävla psykkärring. Spärra in henne på en gång. Ring, men du vet då blir jag så här på morgonen, vet, när jag gråter och jag bara, det är det här. Det är exakt det här jag menar. Varför tror du inte? Fattar du? Varför? Det var därför det var alla mammor åkte in på, då sa de så här knäpphuset liksom på så här 50-talet. Jag bara, mitt liv som hund, har du sett den, va? Morsan åker in på knäpphuset. Jag är det där.
Jag bara, gör du det här framför jag.
Nej, nej. Det här är när jag gråter på morgonen.
Jag bara, det här är ett trauma. Så kom sitta djupt.
Det här sitter nog djupare än att du skällde ut honom.
Mamma, kom hamna på knäpphuset.
Nej, det här är liksom till Sammy. Som bara försöker lugna mig. Det här var när jag hade lämnat honom på förskolan.
Mamma kom hamna på knäppet.
Nej, men förstår
du det?
Nej, men det är för att jag ska, det där är för att jag ska liksom få Sammy förstå hur nära bristningspunkten jag är.
Jag tror att han vet det utan att du står och skriker sådär.
Han sprang.
Han bor med dig. Jag ser.
Han sprang till IKEA och köpte en madrass liksom, alltså. Så, på lunchen.
Men okej, men får jag fråga en annan grej?
Ja.
Alltså jag vet inte det här, vi har inga barn då, jag kan
säga. Nej, men jag har 2 katter som håller på här. Jag är också mellan
Cassandra,
2 och 6.
Ja. Ja. Jag vet inte om det här också
kommer. Jag kan ändå förstå att man blir psykopat.
Ja, psykopat. Det jag relaterar,
och att man då vrålar, ibland skriker jag till Toto, din lilla horunge.
Det är det jag ropar.
Sov!
Det är det jag säger till Yahya. Det är
därför hon har så dåligt samvete. Nej, jag menar så här. Har vi för höga krav på mammor?
Men snälla, det är klart.
Alltså, men det, men,
eller på oss själva som
på
mammor.
På oss själva som mammor. Ja. Men det säger jag nu med den ödmjukaste... Alltså så att jag vet inte hur jag kommer bli när jag själv får barn, om jag får barn. Men ska vi inte bara nöja oss med att bli mediokra mammor? Alltså så här, uppfostra inte en massmördare and you're good.
Mm. Det vore ju bra.
Alltså så här, alltså hur,
så här,
mycket ska man förvänta, hur mycket ska man förvänta sig av en person som inte får sova?
Nej, men det är klart att man blir galen.
Man blir galen. Mm.
Det är, alltså, det är ju en alltså, tortyrform.
Ja, som det är en tortyrform.
Det är så torterar de väl folk på Guantanamo och sådana ja. Det är ju så här, de tvingas hållas vakna. Ja. Alltså, det är det värsta. Alltså, det är klart att man då ryter till. Mm. Och jag tror visst att tvååring kan hantera att man ryter till lite. Och att de lär sig av det
men
också.
Det roliga, men det,
då ska här, barn få härja fritt
när jag ryter till. Alltså, det är så här, när jag blev så där jävla arg. Alltså, det är inte så att han bara så här, åh gud, nej, men, jag blir så mer rädd.
Nej, men nej, han bara,
vi kör Fångarna på fortet.
Alltså, Fångarna på fortet.
Nej, men alltså,
har du ett plåster då?
För att ja, upp vet det här. Du, jag har två plåster.
Ja,
till och med. Mitt första är att så här. Att ibland så pratar jag med Junior när jag är ledsen. Bara så här rakt ut så. Igår så, alltså i söndags, så var det 10 år sedan som Junior gick bort. 4 december. Vilket är helt sjukt.
Mm.
Du vet, just det datumet är alltid väldigt obehagligt på något sätt. Det är liksom 4 december är alltid, så kommer det ju vara jämnt.
Mm.
Men också så här, första åren efter att han gick bort, då var det så det är någonstans som man tänker så här, tänk när man säger att det är 10 år sedan, förstår du? Och nu är vi där, vilket är så jävla märkligt. Och jag åkte till graven och lämnade blomma och ljus och sådär, och så stod jag och pratade med honom där, och det är någonting väldigt speciellt att få vara vid någons sten.
Mm.
Och på platsen där personens skal liksom vilar, även om jag vet eller tror och vet, alltså så här, jag tror väldigt mycket på själen och att så här, jag tror inte att han ligger där utan,
nej,
förstår du, men det är väldigt speciellt att få prata med honom där han vilar.
Mm.
Och det var så, jag vet inte, det var väldigt speciellt och fint. Tårarna bara rann.
Mm.
och att få prata med honom nu när jag är rädd för min syster.
Mm.
Och att jag sa till honom, och jag bara, jag känner det så starkt att anledningen till att min syster har fått fina resultat, så att jag känner att han är en av hennes skyddsänglar så stark liksom. Hon var ju så fin mot honom när han var sjuk.
Mm.
Och han älskar henne väldigt mycket, så jag bara, det kändes så skönt bara att få vara där och prata lite med henne och säga till honom att jag ser vad han gör typ.
Mm.
Ja. Det är ett plåster alltså.
Så fint.
Ett gråtigt plåster.
Mm.
Jag har ett till plåster.
Mm-hmm.
Och mitt andra plåster är ni är så söta, ni sitter och tittar.
Men jag ser inte. Jag måste hålla sig.
Jag vet att ni sitter så här och bara tittar på mig. Mm. Mitt andra plåster är att jag har varit iväg och gjort en hjärnröntgen.
Oh, äntligen.
Oh, äntligen.
Ni vet ju att jag, och ni som lyssnar också, har ju pratat om det här i alla år. Och nu var det dags. Och jag tog tag i det. Jag tror absolut, tack vare min ADHD liksom utredning och medicinen.
Mm.
Oj, okej. Och alltså, det känns så jävla bra att jag har gjort det nu och ansvarsfullt.
Mm. Och har du fått resultat?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Utan det de ska kolla nu då, för er som inte vet eller ni som har glömt, det är ju att min biologiska pappa gick bort när han var i 40-årsåldern, eller 42 blev han, i hjärnblödning, stroke. Och det de såg och visste var att han var alltså tredje generationen rakt neråt som gick bort så här tidigt.
Så man vet att det är en ärftlig,
yes,
version av,
exakt,
den här.
Exakt, det finns ju så många olika.
Mm.
Och i och med att vi har den då, eller att han hade den ärftliga, så finns det ju absolut risk för hans tre barn, som då är då min storasyster Elin, jag och min lillebror Linus. Så att då sa de att så här, från att ungarna fyller 18, för vi var ju små, från att de fyller 18 så måste de i alla fall kolla sig var tionde år. Jag gick ju när jag var 18, gick inte när jag var 28. Och sen bara, oj, jag är 36 nu. Och så här, fan, jag närmar mig liksom 40. Och så här, min pappa visste om det här. Han tog aldrig tag i det. Hade han gått och kollat sin hjärna i tid, det är liksom...
Det finns saker man kan göra då,
absolut.
Eller?
Absolut. Okay. Det är en operation som krävs. Okay. Och det är klart att jag kan bli ledsen och frustrerad ibland över att han var en jävla slarver som inte tog tag i det, fast att han sa att han skulle ta tag i det. Så att det är ju absolut, och speciellt nu när jag blir mamma. Klart jag måste gå och kolla det. Så jag är väldigt glad över att jag gjort det.
Gud vad bra.
Så får vi se vad resultat, alltså jag är inte orolig så.
Nej. Bara skönt att ha gjort
Ja, verkligen.
Mm. Så det var det.
Mitt skavsår är också läkarbesök.
Jaha, är det ditt skavsår?
Ja, för att jag fick, jag gjorde sånt, ni vet, vad heter sånt, test, självtest för cellförändringar i livmoderhalsen.
Var, det var det hemtestet som
det var
fick
det hemtestet
år.
Som man fick i våras. Och då dimper ner ett litet brev för 2 veckor sedan där de säger att de har hittat, alltså nu har jag läst på ett sätt. Så att HPV då är ett virus som man kan få i fiffi. Och det viruset kan i sin tur leda till cellförändringar.
Så HPV är så sexuellt överförbar sjukdom väl?
Nej, det är bara ett virus som finns, som kan finnas.
Men man kan väl få det via sex?
Och man kan få det bland, alltså, nej, inte som jag förstod det, nej. Utan jag har förstått det som att så här, HPV är ett virus som man också kan få, typ om man har kondylom, som många har, så kan det ge utslag på HPV. Alltså, ja.
Okej, okay. Men det här, förlåt att jag...
Men HPV...
Men det står kan drabba vem som helst som är sexuellt aktiv.
Ja, men det är ingen sexuellt överförbar sjukdom.
Nej, det är liksom, för det är väl det här också som flickor... Är det flickor som blir... vad får man? Som blir vaccinerade,
exakt,
i skolan. Är det
och det är det man säger att man ska göra innan man börjar vara sexuellt aktiv.
Ja, så det fanns ju inte när vi var små.
Nej, det, fanns
nej,
inte
det
på
kom
vår
när vi var vuxna. Ja. Och då var det så här, det är för sent att ta det. Om du redan har knullat så är det ingen idé. Ja. Det är därför jag tänker att det har med sex att göra. Eller det har ju det då.
Ja, men det har ju det, men det är, ingen, det är inte en STD.
Det står
liksom
här, humant papillomvirus, jag vill bara så att inte vi sitter och säger fel, är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion. Ja. Och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset. Ja, men då är det sexuellt överförbart.
Ja, men det är inte så att det är klamydia eller sån,
alltså, och det är inte så att så här, de vet att så här, men det var den där personen som du hade sex med.
Nej,
på,
det är inte den typen, nej. Exakt. Så det kan så här, men så då, och det viruset, om man har det och inte behandlar det, kan leda till cellförändringar.
Okej.
Okay. Och nu har de hittat det viruset i min fiffi. Fastän jag inte har knullat på 100 år.
Men du har knullat.
Nej, jag har ju det.
Ja, men som sagt, det handlar inte om den sista.
Och,
det kan vara liksom sen Dackefejden.
Plus, exakt, sen Dackefejden för att jag har aldrig kollat, jag har aldrig gjort det. Jag har inte aldrig varit på... På tal om att skjuta upp grejer, jag har aldrig gått på de här kallelserna. Man får ju kallelser från att man typ fyller 23 eller 25 eller
något. Det är inte varje år, men det är typ med regelbundet. Några års mellanrum.
Och du har aldrig tagit cellprov?
Nej.
Okej. Okay.
Det är nog vanligare än man tror. Så du ska inte sitta där med din skamsna blick.
Nej, jag ska inte sitta där med min skamsna blick. Men när jag fick det där brevet...
Då kändes det jobbigt, va?
Nej, men snälla då. Då ringde jag till dig och till min mamma och var så... Ja, då
är jag nära på att dö.
Då är det jag som... Ta ner skylten nu.
Nej, men, nej.
Nej, men alltså, men jag okay. fick ju total panik. Mm. Alltså, panik. Mm-hmm. Också att min mamma var så... Hur? Alltså, det enda hon kunde fokusera på var att hur kan jag aldrig ha varit på ett cellprov? Jag bara... Släpp det nu. Jag förstår att jag har också ångest över det här. Du behöver inte påpeka det 15 gånger.
Men det går inte att göra ogjort.
Det går inte att göra ogjort. Mm. Nu har jag ju tagit ett och jag har ju uppenbarligen livmoderhals.
Nej, men.
Ja, men alltså, nej.
Nej. Men okej. 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 Ja, okej. Du väntar på svar på det. Jag väntar
nej,
på hjärnan.
Nej, alltså jag ska dit idag.
Okej, okay. Idag ska du, och då tar de ett nytt cellprov.
De tar ett, exakt. De tar ett, och då för att de tar ett HPV-prov nu.
Okej. Okay.
Och kollar de om det är HPV, och är det HPV så börjar de behandla det.
Okej, okay. Och vet okay. du hur man behandlar det?
Ja, men det är väl med antibiotika.
Jaha. Okej.
Okay. Ah, ja.
Ja.
Det kommer gå bra.
Men en reminder till alla som lyssnar att
gå på fucking cellprover.
Ta era cellprover.
Ja. Och ni också som ska röntga era hjärnor, gör det då. Ta tag i det då.
Ta tag i det. Mitt plåster är min underbara systerson, Matteo.
Igen, det var han typ för några veckor sedan också. Eller?
Var nej, det var, det, det var Frölunda.
Då var han med i skavsåret.
Då var det skavsåret.
Men vad skönt att han får vara med i ett plåster nu.
För att på tal om det, var att det var så roligt att någon skrev till oss att i alltså en av reklamerna som var i våran podd förra veckan var om just Frölunda torg. Heter det torg?
Men, ja, men det är den reklamen vi inte har någon kontroll över.
Exakt, alltså vi har inte valt den.
Nej, men gud,
så det var så roligt att du sitter och sågar så är det reklam
nej.
För det.
I,
alltså, oj, det. Alltså om man inte är en mamma då är det helvetet på jorden.
Ja, ja, ja.
Ja. Vill jag bara säga.
Det var också någon som ville veta varför du hatar Göteborg så mycket. Men jag bara, det är men jag det är
en,
som hatar Göteborg.
Nej, jag hatar också Göteborg. Ja. För att det är en fucking håla.
Hon men nu säger det för hon är därifrån.
Nej, men förlåt. Alltså det är en parkeringsplats.
Nej, men nu har jag sagt det så många gånger. Det är så trött.
Ja, men det,
jag älskar Göteborg.
Men, vet ni varför?
Jag älskar
varför
Göteborg.
Det är roligt att ta upp det här. Nej. Det är för att ni blir så jävla ledsna.
För att ni blir så jävla ledsna. Och för att det är så här. Det finns tre gator i Göteborg som man typ kan vistas på. Allt annat. Det är så bonnig stämning där.
Okay.
Alltså hör hur jag pratar. Det är, inte, alltså det är inte sexigt.
Nej. Jo.
Nej.
Jo.
Så därför, om den som undrar varför jag hatar Göteborg.
Så därför ska hon till talpedagog. Jag skojar. Okej, det var en sidospår.
Okej, ditt plåster.
Ditt plåster, hej och hå.
Jo, Matteo.
Ja.
Alltså han är sån superstjärna.
Mm-hmm.
Han har så jävla mycket integritet. Alltså jag älskar honom på ett sätt. Alltså han växer ju upp nu och blir en liten minikandil.
Ja, det
märker
vi.
Han är så, alla barnen leker där borta, men han leker i ett annat hörn med sina egna leksaker.
Med sina kossor.
Ensam med sina kossor. Han är på barnkalas, nej han tycker att det blir lite för skrikigt, då vill han gå och sätta sig i vagnen och vila lite och vara med sina kossor. Vi är på Frölunda torg och så säger han i slutet av besöket, han bara, morsdag, det är lite för mycket folk här.
Ja.
Jag bara, ja gubben, det är det. Men kronan på verket var när... På Halloween så skulle alla barnen på Faris, de hade så ansiktsmålning.
Mm.
Alla barnen är skitpeppade och jag sa, ja gud vad kul, det var det, ditten och datten. Och Matteo hade varit så, don't touch me.
Gud, det är Nadia.
Alltså, det är det.
Rör inte mig. Ni ska inte kladda färg.
Nej. Vad är det du säger att du alltid hatar såna här lekar? Du bara, organized fun.
Han hatar ju också det. Mm. Han är bara så, jag har kul när jag vill ha kul.
Mm.
Också om han är för trött och kommer till förskolan och någon och det kommer fram barn och är så, eller fröknar och är så, hej Mattias, så kan han vara så, inte nu.
Mm.
Matteo är trött. Mm. Alltså jag tycker bara att han är ett geni. Alltså,
det här är ju självkärlek.
Ja, det är väldigt självkärlek.
Alltså, jag älskar, alltså han är ett geni.
Mm.
Okay.
Ja, så det är mitt plåster den här veckan.
Fint.
Tack för att ni har lyssnat. Det här var oj.
Ja, men, alltså,
jättespännande avsnitt.
Spännande avsnitt.
Vi hörs igen på fredag. För då är det Ska vi svara som alltid.
Ja.
Puss och kram.
Puss, puss.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.